Ni lyssnar på Malströmmen med mig, Petter Landén och Noah Bachner. Satt du likt mig på en sunkig kvarterskrog och tittade på Champions League igår?
Nej, jag satt stressad framför det här manuset och följde livescore-uppdateringarna istället.
Ja, jag skrev faktiskt från den här kvarterskrogen.
Helt nytt grepp.
Ja, verkligen. Att hitta någon slags avslappnad lugnstämning. Och man får lov att dricka öl medan man gör det. Och jag satt och kollade på Dortmund och var extremt förtjust i Niklas Füllkrugs låga avslut. Det gjorde mig otroligt glad. Alltså bara häxpipa längs marken. Varför gör man inte oftare så
som anfall? Pressade skott.
Ja, du hinner ju inte ner som målvakt. Nej. Det är mycket bättre än att skicka liksom högt. Skitsamma, det som jag lämnades efter matchen med en bitter smak i munnen, för att Dortmunds engelska ex-konto twittrar ut en bild på Jadon Sancho och skriver "You all owe him an apology. We were always familiar with this game." Och det är så här, han gjorde en jättebra match. Men jag blir så jag fattar att att de ska liksom ta det läget. Men såg ni honom i United? Komplett värdelös. Det måste man ju få lov att säga.
Så osar det opersonlighet för mig. Alltså att det är väldigt opersonligt skrivet på något sätt. Det är, det är snarare de som säger, okej, vad borde man säga för att vara skön nu?
Ja, exakt. Och så har vad säger algoritmen till mig?
Det är lite kurs 1A i sociala medieansvar i stor fotbollsklubb. Typ.
De har tagit liksom Torns IF 2017.
De har ju personlighet.
Ja, exakt. Ja. Men det är som Torns IF liksom när de börjar experimentera. Ja. Det gör Borussia Dortmund nu.
Ja, precis. Det var synd. Jag tror att det inte var att de var sådana. Då måste man ju hålla på PSG i returen.
Ja,
de har aldrig behövt göra för.
Och nu säger algoritmen till mig att du ska prata.
Jag ska prata om svensk fotbolls mest utmärkande drag genom historien. Mm. Vilket är det, tror du?
Svensk fotbolls mest utmärkande drag genom historien. Kollektivism.
Ja, det är säkert egentligen det. Ja. Det var bara inte det jag tänkte prata om.
Nej, just det. Fan, det var rätt men också fel.
Ja, då får jag göra om hela pratan här. Nej, men jag ska prata om egensinnighet.
Mm.
Och det är... När jag väl skrev det ordet så var jag så här, men fan, har det liksom ett mångbottnad mening? Och det verkar vara att man är väldigt, alltså egensinnighet verkar också användas som synonym mer för omedgörlighet.
Ja, jag skulle också säga att det finns envishet.
Självrådighet, ja. Än att det bara är att man klarar av att tänka själv.
Ja.
Och det kanske liksom inte riktigt är...
Nej, men det är
alltså, det är inte alltid positivt då.
Jag skulle precis säga tvärtom. Ja. Det är väl nästan alltid med negativ laddning. Man säger att hon är ju väldigt egensinnig.
Ja, och så menar inte jag riktigt här.
Nej.
Även om det ibland är negativt också, tror jag. Mm. Så är det liksom ändå egensinnighet i bemärkelsen att det finns en oerhörd envishet när det gäller att tänka själv och inte bara göra som alla andra.
Mm.
Jag ska komma tillbaka till varför det här liksom inte är något nytt då. Lite också vad det har lett till. Bland annat så kan man nog koppla ihop svensk egensinnighet med det faktum att vi inte är offer för den totala liksom undergångsstämning som finns i till exempel England just nu. Och anledningen till att jag ska prata om det just idag är det här.
You've probably seen that Sweden have rejected VAR coming into their league and you've always been very clear in your thoughts on VAR.
I'm moving there.
Do you think, is that right? Got a scoop there. Take a job at Helsingborg.
I don't have a job, but I'm just...
Yeah, right, yeah.
Tottenhams tränare ska flytta till Sverige.
Säger reporten take a job at Helsinki? Alltså han gör en ansats, han säger Helsing, typ.
Ja.
Och är han på väg att säga Helsinki, jämna Storbritannien med marken. Är han på väg att säga Helsingborg?
Vet du vad, Postecoglou, du får inte jobba här. Nej, men det här är ju då kanske den mest, hittills mest, vad ska man säga, illustrativa nedslaget i nyhetscykeln från senaste veckan, där svensk fotboll har blivit en världsnyhet igen.
Mm.
Efter att Fredrik Reinfeldt gav besked om att VAR inte är aktuellt på något, i något tidsperspektiv egentligen, kan man väl säga. Det var väl det nya, han pratade med Aftonbladet förra veckan och på vissa sätt upprepade saker han har sagt tidigare, att han kan inte, de har inte sagt att de ska lägga fram ett förslag på representantskapsmötet i år eller något annat år, eftersom det demokratiska underlaget ser ut som det gör. Men nu var han ju mer inne på att han ser inte hur det ska ändra på sig heller. Han ser inte framför sig att vi kommer att inleda en process för att implementera VAR alls i Sverige.
Ja. Och det är ju väldigt förändrat tonläge för bara någon
Precis, det är det som är den stora nyheten för de som har följt den här debatten i Sverige, att han nu genomför en totalvändning egentligen i frågan, att han säger inte, han framhärdar inte alls med att vi måste hitta ett sätt och få igenom det här, vilket han har varit inne på mer förut.
Men man är ju imponerad. Andrea Möllerberg var ju med i Fotbollsmorgon ganska kort, jag tror det var efter upptaktsträffen, och det pratades om Reinfeldt och hans inställning till VAR, där Möllerberg sa att det finns ingen som älskar demokrati eller är så demokratisk som Fredrik Reinfeldt. Och nu visar han ju det.
Ja, nej, men då säga. Precis, det här var ju också hänvisningen till det på ett annat sätt än tidigare, att det var så viktigt vad det här underlaget sa honom då. Det här blev stora nyheter utomlands, och särskilt stor blev nyheten i England.
Mm.
The Times gjorde ju den första internationella artikeln jag såg om det. Martin Ziegler, som är väldigt profilerad fotbolls-governance-strukturfrågereporter, ja, där.
Men han är väl chief football writer.
Ja,
liksom.
Deras nummer ett på sådana här
jag läste den artikeln också och reagerade på att rubriken var att Sweden bows to fan power.
Precis, jag skulle ta upp det här också. För det är deras referens till det här då, att fanpower är liksom fancy pressure groups. Mm. De har ingen faktisk makt i någon formell struktur, utan pressure groups och så vidare. Precis som att när supportrar i England skriker högt om någonting, så kan de få igenom sin vilja ibland.
Mm.
Att det var det man trodde hade hänt här. Men i alla fall, sen skrev även AP då, Associated Press, som är världens största nyhetsbyrå. Video reviews have changed the face of European soccer. One country is holding out. Alltså, det är en väldigt romantiserande beskrivning. Mm. Det är liksom inte saklig återge vad som har hänt i Sverige, att så här, the Swedish FA's chairman says they probably won't implement VAR, hade de kunnat skriva också.
Ja, utan, men det är inte klatsch i den rubben.
Nej, det är det utan inte. Nu är det liksom, nej, men de brukar ju vara så ibland, ja. Tänker jag. Men här var det mer en special report kanske då, om att även Sky skrev om det här, och vi råkar ju veta då att fler stora brittiska medier är i Sverige här i dagarna nu för att göra mer om det här, och ganska intresserade av liksom, hur nådde Sverige den här punkten. Och det här följer ju då höstens ganska många artiklar i samband med den svenska guldstriden i New York Times, Independent, Guardian, argentinska medier, andra medier i andra länder, tyska medier, nederländska medier, bosniska medier, började skildra Sverige i svensk fotboll på ett sätt som de inte har gjort förut. Senast förbundet pratade om var utåt då, som du säger, det var i samband med upptaktsträffen. Och när Tommy Åström, som ledde det sensamtalet, närmade sig liksom frågans kärna lite grann, så sa bland annat Andrea Möllerberg så här.
Vad är game changen som ska kunna få någonting att ändras som gör att frågan inte är död? Jag börjar tänka mer och mer, frågan är död.
Nej, men det tror jag inte att den kan vara, för att med tanke på hur det ser ut, vi är också så här, ja, vi är svensk fotboll, och jag tänkte på det debatten, paneldebatten som var innan, att ja, men vi vill isolera oss lite själva, men vi är ju någonting, vi är en del av någonting större också, det måste vi också förhålla oss till i från FIFA och UEFA. Vi kan inte bara stå stand alone och tro att det är liksom nice, för att de stora pengaströmmarna in till breddfotbollen kommer från UEFA. Idag finns det inget, men vi är en del av något mycket större också. Och jag förstår att man värnar och uppskattar och tycker att det är fantastiskt att vi är en avart i det här.
Nice att vara standalone är ju formuleringen som hänger kvar här.
Ja, det är väldigt oväntat val av ord faktiskt.
Ja, men för mig tror jag att hon har tänkt mycket på det här.
Ja.
Alltså, hon har ju ett eget vokabulär för, en eget ordval för vad det är hon åsyftar för situation. Liksom. Ja. Så att jag tror liksom att kanske internt på förbundet att den här standalonismen som finns i Sverige, att det är någonting man pratar om en del. Det som fick mig att tänka på det här nu, det var att i flera av de här artiklarna som skrevs om Sverige och VAR, drogs det paralleller till den svenska pandemihanteringen. Och jag vet att det är någonting som Johan Orenius på Offside har tagit upp också. Eller han har använt det som en sorts parallell eller som en sorts beskrivning bara. Att det är likheten nu då, att det är ögonblick där det är väldigt lätt att ifrågasätta rimligheten i att ett enda land skulle veta bättre än alla andra och göra på rätt sätt. Alltså att det verkligen uppstår ett sorts grupptryck i de här situationerna. Där alla andra kör lockdowns, alla andra stänger skolor, men vi gör inte det, och vi hävdar med den dåres envishet att vi är rätt. Och lite samma sak här då, alla andra använder VAR och Sverige ska på något sätt då motbevisa hela världen. Jag tänker då att det här är, jag vet inte om det är ett svenskt drag i största allmänhet, att vi går vår egen väg, men i fotbollen så är det verkligen så att det går att hitta flera historiska exempel på det. Om man ska hitta motsatsen till Sverige då i modern tid här, på ett land som inte tänker själv så himla mycket, alltså i den bemärkelsen, så får man väl säga att liksom Premier League har varit och England är landet som har absorberat flest megatrender av alla. Alltså ja, det har varit väldigt,
det har ju varit deras affärsidé.
Ja, och det har varit väldigt lyckat.
Ja, extremt.
Fotbollsmässigt.
Ja.
Ska vi säga. För,
ja, men ekonomiskt liksom. Det är ju det.
Ja, precis. De har ju tagit rollen som Europas ledarliga, och många andra länder i Europa kastar mycket avundsjuka blickar mot England för att försöka efterlikna den. Och de har ju, i England har man, får man väl säga att de har, ja, i sin tur, det har vi pratat om mycket här, men har hämtat väldigt mycket inspiration från amerikansk idrott. Så att det är ju liksom en sorts sampling där man tittar, vad gör alla andra? Mm. Och så försöker man göra det på samma sätt.
Ja, och dessutom importera den kunskapen. Ja. Alltså både på spelarnivå, ledarnivå, nu även på ägarnivå då.
Och, ja, det, och min tanke är liksom inte att det är fel, utan att, nej, det är ju, alltså ofta är det ju att vara omvärldsorienterad är ofta väldigt bra. Problemet blir väl om man överger det i alla frågor. Alltså att man alltid tänker att de breda trenderna och de breda strömmarna ska man följa.
Mm.
Att man förlorar all standalonism, ja, i det hela.
Och är det nice? Är, ja, det nice att förlora all standalonism?
Ja, nej, men det var, ska hitta rätt frekvens i standalonismen. Ja. Nej, men så det är väl åt lite grann är kanske vad man vinner på egensinne i längden, men också på vad vi har sluppit på grund av egensinne. Och för att göra det tänkte jag försöka ge en liten bild av tonläget i den engelska fotbollsdebatten just nu. För att du och jag följer den väldigt nära och har gjort det. Det är ju mycket för mig av gammal vana, och också för att den också erbjuder en så himla intressant kontrast till hur det pratas om fotboll i Sverige. Alltså jag har haft uppe det förut här att naturen i de svenska, vad ska man säga, i de svenska debattfrågorna är ju mycket så här ordningsstörningar. Var förvisso.
Mm.
Men de är väldigt tekniska. Vi pratar om väldigt tekniska problem. Vi har inte tillräckligt med pengar för talangutveckling. Vi har planbrist. I Danmark till exempel så är det som de två största reportageskildringarna av dansk fotboll de senaste åren har haft rubrikerna Kampen om dansk fotbollssjäl och Dansk fotboll till salu. Det är mycket mer existentiell nivå. Och då är vi liksom, i England är flera nivåer över det, upplever jag, i hur det pratas. Både förra veckan så reagerade både du och jag på en text i Daily Mail av deras mångårige reporter och kronikör Oliver Holt, ofta med i Sky's Sunday Supplement och andra så här mer etablerade forum där gräddan av den engelska fotbollsjournalistiken bjuds in för att diskutera stora frågor. Och Holt har varit en, liksom, upplever jag, inte engagerat sig så mycket i struktur- och governance-frågor innan. Han är inte en sån som, ja, det finns ju många andra som skriver, ja, liksom, mycket mer om
Martin
det.
Martin Ziegler som du tog upp, exakt, är liksom det primära namnet.
Exakt.
Där.
Men här plötsligt då så har den här krönikan han skrivit har rubriken Why the leaderless, shambolic and arrogant Premier League is no longer the best in the world.
Mm.
Och hela den här artikeln är en rasande attack på vad det har blivit av Premier League och engelsk fotboll.
Ja, nej, men om man har läst lite Ollie Holt innan, ja, så är det, man känner ju verkligen här rök topplocket.
Han har tappat det, ja, alltså han orkar inte mer längre. Och då, underrubriken var ju då The problems run deeper than one season of underachievement in Europe. Alltså han menar ju då att jag skriver inte det här för att England har misslyckats med att få lag med sig till semifinalen i Champions League i år. Utan det är ju liksom då hela, vad ska vi kalla det för, off-field storyn om engelsk fotboll. Allt som pågår vid sidan av hela tiden. Och han var ju liksom, det är heller inte en enskild krönikör som tappar det, utan det här följer ett väldigt tydligt mönster nu där rapporteringen och opinionsbildningen i England om engelsk fotboll blir mer och mer existentiell och mer ångestfylld. Och det här tar sig i uttryck, bland annat tycker jag, när man ser då de här artiklarna om VAR, för att man vinklar väldigt positivt med vad som har hänt i Sverige. Alltså det är inte, som jag sa från början, det är inte en sakrapportering, utan det är så här, kolla där, alltså så, som att det liksom någon omvänd avundsjuka som nästan går att detektera.
Ja, men det finns ett paradis någonstans liksom.
Ja, just VAR är ju liksom då en, jag tror att liksom, jag kan koka ner till ett par ämnen som har utgör fonden för det här just nu i England. Så VAR är det som gör att det blir på det här sättet, varför de låter så här, så VAR det väl en grej då där den här säsongen har varit fullständigt kaotisk i England. Så det är klart att de blickar avundsjuk mot länder som slipper hålla på med det. Med Klopp ville spela om en match mot Tottenham och allt möjligt. Vi hade en situation i Nottingham här i veckan som var fullständigt urballad där man anklagar domaren för att...
Ja, men jag kommer in på det. Min hjärna är också väldigt varkopplad den här veckan. På tal om det. Alltså, jag bara gjorde en enkel YouTube-sökning igår på VAR Premier League. För ja, nu är det väl ungefär 48 timmar sedan så lades det upp ett klipp som var 15 minuter långt som var bara så här, all the shambolic VAR decisions of season 23-24 som hade liksom över 100,000 views på mindre än 2 dygn.
Ja. Det finns en hunger, ja, efter folk. Welcome to VAR 2024.
Ja, nej, men all the shambolic decisions, ja, liksom, här har vi samlat the compilation. Det hade något.
Det, rubriken på VAR-situationen i England för mig den här säsongen är ju när Alan Shearer skrev precis det som jag tror alla känner just inne. It's not what you told us.
Det är Det är väldigt mycket så här, du vet, kommer du ihåg kontot Chartersvenska?
Ja.
Ja, men det är lite det här att de har gått på någon bild från någon resort i Sharm el-Sheikh och kommer dit och det är kackalackor i
sängen. Bilden var på en pappersskiva med en bild på. Alltså de har tagit ett foto på
det. Ja, det var en kuliss. Ja. Ja.
Nej, men så var det väl en grej, det har vi gått igenom flera gånger och du ska prata mer om var sen. Men man kan kasta in lite allt möjligt i kompotten av diskussioner, tror jag. En sak vi har snackat om lite grann här är ju viljan att spela fotbollsmatcher i USA. Och där fick ju, det var ju liksom också en sån grej som fick en skjuts den här veckan när The Athletic var över och gjorde ett reportage hos NBC Sports som ju har haft rättigheten till Premier League ganska länge. Och de pratade om vad de vill med den. Talespersoner där sa att man ligger i samtal med Premier League om att spela matcher i USA nu, och att Richard Masters och ledningen för ligan är very receptive to the idea. Men tre stora grejer som jag upplever verkligen plågar om just nu och som verkligen har rört till det och som verkligen liksom får de här spänningarna att flyta upp och som alla hänger ihop på ett sätt. Det är ju, det ena är det här med höjda biljettpriser,
ja,
som har blivit som en sorts protestvåg över hela landet nu. Det andra är att man strök omspelen i FA-kuppen. Och det tredje är det annalkande införandet av en independent regulator på fotbolls, på liksom statlig nivå egentligen då, som ska överblicka engelsk fotboll. Som tillsammans, de här tre tillsammans utgör någon sorts soppa här som de har problem med. Biljettpriserna var vi inne på här om veckan. Jag såg ett exempel här då, någon Nottingham supporter som skrev att han var i tidiga 20-årsåldern någonting. Att på två säsonger sedan Nottingham gick upp till Premier League så har priset på årskort vid den kategori på läktaren där han sitter gått från 150 till 850 pund.
Mm.
Och det är liksom samma utbrott där som det är över hela landet. Det fanns ju ett exempel i Manchester City här då, härom veckan, med några supportrar som hängde upp en banderoll där det stod record profits, record prices, stop exploiting loyalty. När den konflikten hade utspelat sig så skrev Athletic också en ganska bra sammanställning av vad det var som ett uttryck för, alltså vad det var som föranledde, vad det är för stämningar som håller på att hända. Och den texten hade också en rubrik som gör att man kan dröja sig kvar lite grann, att The New Premier League Culture War, Corporate Interests versus Authentic Fans.
Mm.
Och liksom att man överhuvudtaget kan referera till Authentic Fans som någonting som har blivit lite laddat.
Ja.
I England.
Och det är ju ett steg längre än legacy fans som det talades om tidigare, för authentic, det är ju ännu hårdare,
ja,
än legacy.
Och de tar upp det här på ett bra sätt då, att ja, men när Manchester City annonserade försäljningar av biljetter till säsongen 24-25 nyligen, så hade de producerat en, vad de kallar, fast-paced, emotionally charged video extolling the virtues of their fans. Our city, our people, our team was the slogan. Och att man då refererar till fans som the heartbeat of the club. Och sista bilden på den här reklamfilmen då var ett collage av bilder med spelare och supportrar, och budskapet rätt tydligt då att de är jämlika med varandra, ja, på något sätt. Men det här klippet innehöll också då en banderoll som hängde från de övre etagen på Etihad Stadium, där det står We've seen things they never see, som är då från Oasis låten Live Forever. Och anledningen till att Etik börjar texten ta upp det här är då att en av de officiella förklaringarna som kom från City till att man tog ner den här record profits, record prices banderollen var att det inte är tillåtet att hänga banderoller från det övre etage.
Mm.
Och sen gjorde de en ganska snygg poäng då av hur City använder authentic fans i sin marknadsföring tills de börjar kritisera vad klubben håller på med, och då tar man ner deras banderoller istället. Och det här sker då parallellt med att det är inbördeskrig i Crystal Palace, där deras supporter organisation Homestyle Fanatics, som är de mest framträdande kanske, har bojkottat det första halvlek mot Everton för ett tag sedan, bland annat att man hade stoppat från att ta in vissa typer av material på arenan, och att de hållit upp mycket så här antibudskap mot John Textors multiklubbägande, och att de var tvungna att ta bort en banderoll som hängde framför en stor LED-skärm som klubben har köpt in. De ska visa olika rullande reklamkampanjer och lite olika grafik. Men då hängde den här banderollen för den, så tog ner den då. Och då tyckte man att man bortprioriterades till förmån för den typen av utrymmen. I Liverpool...
Alltså tyckte, ja, det gjorde man.
Ja, ja, nej, men att det, liksom, den här slitningen, ja, syns på samma sätt där då. I Liverpool så var det att den väldigt inflytelserika gruppen Spirit of Shankly och en annan som heter Spion Cop 1906 tog ner alla sina banderoller och flaggor på Anfield inför matchen mot Atalanta. Också i protest mot att man höjer biljettpriserna igen i Liverpool och att man inte har konsulterat supportermiljön överhuvudtaget om vad man gör för någonting. Så sammanfattningen här då, liksom, som de tar upp i den här texten, är att det blir allt mer tydligt hur klubbarna vill gärna använda sina authentic fans då, men allt mer tar allt större steg nu i ganska snabb takt för att prioritera andra grejer än att de ska få det som de vill ha det på arenorna.
Det är väldigt roligt, på tal om City som du började med, i och med att jag såg den här dokumentären, deras Netflix. Det är någon, jag tror det är Liga Cup eller FA Cup match mot Southampton, och spelar väldigt dåligt, och i halvtid så står Pep Guardiola och skriker på spelarna i omklädningsrummet att så här: "You do this for the guys who cannot pay their heat. You give this performance to them." Och det är väldigt tydligt att använda, det är ju en typ av authentic fan, ja, visst, alltså så att tråp han använder. De har inte råd att ens betala värmen i sitt hus, men de är här för att titta.
Och sen nu, och de frågar hur länge det är sant då?
Ja, nej, det var ju knappt sant då, ärligt talat. Alltså visst, det kanske är authentic fans som åker på en Liga Cup bortamatch mot Southampton. Men hur länge till, ja.
Den andra frågan då som hakar i det här just nu, som håller det här ämnet väldigt liksom hett i England på något sätt. Och det är ju då FA-cupen där, som ju är, ja, men det är liksom deras mest, vad ska vi säga, deras starkaste kulturarv i engelsk,
ja,
fotboll.
Ja, och, det är väl det som är det riktigt engelska kvar.
Precis,
va?
Tycker de.
Ja, ja, men det kan man väl tycka utifrån också på något sätt. Att tredje rundan, du kan få liksom Bradford mot Manchester United, och det blir någonting annat.
Ja, precis. Bilden av The Magic of the Cup lever, ja, fortfarande. Det känns K-märkt alltihopa ganska,
exakt,
mycket. Att den rör man inte. Nej. Och så rörde de den.
Ja.
Det var väl det som var problemet då. För någon vecka sedan här så kom ju beskedet att man ska skrota omspel i stora delar av turneringen. Det har ju tidigare varit då en så här klassisk grej att, ja, men Burton Albion kan skrapa till sig ett kryss mot Chelsea och få ta hem dem till sin hemmaarena. Och det ger både ekonomiska grejer, men det också ger väldigt mycket medial uppståndelse. Mm. Och det blir någon sorts, det uppstår alltid någon speciell stämning när de här miniklubbarna får möjligheten att möta de här stora klubbarna i ett omspel.
Ja.
Att man kan spela för omspelet är liksom en grej. Men det ska då skrotas, och naturligtvis så kom det reaktioner från olika håll. Bland annat så kan vi lyssna på vad The Football League sa, alltså alla divisioner under Premier League från Championship ner till League 2.
The EFL have also come out strongly against the changes. Their chief executive Trevor Birch said this is frustrating and disappointing given the calendar is a shared asset across football, and as we have consistently said, a whole game approach is required to find solutions to complex fixture scheduling challenges. Our domestic calendar has been put under extreme pressure by the expansion of UEFA competitions, and ultimately this represents another lost traditional revenue stream for EFL clubs at a time when the financial gaps between the biggest clubs and those further down the pyramid is growing bigger than ever.
Ja, så det är ju det är som med allt annat då. Det handlar om de här alltså att det är ohållbara som pågår i den här utvecklingen och att den fortsätter. Alltså att det kontentan han kommer fram till här, att det här kommer bara spä på den ekonomiska ojämlikheten,
ja,
i systemet.
Och det har ju flera tränare varit inne på också.
Precis, och jag tänkte spela det här då, att det är inte bara då Trevor Birch i EFL som tycker så här sa Sheffield Uniteds tränare Chris Wilder efter att det här beskedet hade kommit då.
As always, the game is dictated and dominated by the big boys, and the big boys don't want FA Cup replays, do they? So there'll be an argument that they're bringing all the money into the game. Being a traditionalist, you know, what does that do to non-league clubs? I've been at both ends of the scale, but for me, you know, it's a great reward for the lower league clubs in earning that replay to allow them either to go to the bigger clubs, whether it's a home game or have that game at home against the bigger clubs as well. So I am a traditionalist and I would have liked to have seen it kept the same.
I am a traditionalist. Mm.
Det var inte den största chocken i det här avsnittet.
Nej, Chris Wilder var traditionalist. Jag trodde han var för Superligan. Det man kan säga är väl att, så här, att jag tycker kanske att FA-cupens omspel rent rationellt och logiskt har spelat ut sin roll.
Ja.
Det är mer symboliken i det och motiven för det som passar in i en bredare berättelse här om vad som håller på att hända,
ja,
med engelsk fotboll som man fattar. Bland annat så var Manchesters borgmästare Andy Burnham, en väldigt flitigt debatterande i fotbollsfrågor för att vara politiker. Han tog ju typ parti för dem som stormade Old Trafford inför Manchester Uniteds match mot Liverpool 2021 och sa att visst, det var dumt och de ska inte hålla på med våld, men det stora problemet är här vad som håller på att hända med vår fotboll, typ. Han skrev ett öppet brev tillsammans med intresseorganisationen Fair Game, som är väldigt sådär, ja, men en NGO i England som verkar för en mer, ett mer jämlikt och liksom fungerande tävlingslandskap kan man väl säga. Då skrev de att events of this season have led to rising concern amongst supporters at all levels that the football authorities are running the game in the interests of the few and not the many. Så tonen är liksom detsamma. Och av alla de här ämnena som jag tar upp nu så är ju det här med instiftandet av en oberoende regulator i England, någon som ska få makt över engelsk fotboll, den absolut mest laddade. Alltså det är där kokar mycket av de här frågorna ner, därför att nu tog jag upp några exempel i närtid här då, men det kommer hela tiden såna här grejer där samma konflikter gör sig påminda. Premier League har redan opponerat sig mot det här, att den här personen, alltså det här är en dålig idé från den brittiska staten. Vi pratade om det för några avsnitt sen här med när Richard Masters hade skrivit en ganska upprörd debattartikel i The Times, där han sa att det här, han varnade för oanade konsekvenser om man skulle gå framåt med det här. Sen har det här nu liksom det här närmar sig, vad ska man säga, det närmar sig ju ett klubbande av det här. Ska den här personen finnas och vad ska den ha för befogenheter? Och det som har varit uppmärksammas mer och mer i engelsk press de senaste veckorna är hur Premier League har skalat upp sitt lobbyarbete mot politiker för att påverka dem i en annan riktning. Sam Cunningham, som skriver Independent, hade en artikel här i veckan där han hade sammanställt att Premier League har lagt nya rekordsummor hittills på lobbyism. För de måste ju redovisa det då, vilka gåvor man tar emot som politiker i England. Hittills har man spenderat mer än 5000 pund i månaden på gåvor till politiker. Redan nu har man givit bort saker till ett större värde än under hela 2023, bara under 2024. Bland annat då, bland många saker som togs upp här, alltså vissa grejer så konstiga, alltså man är lite svårt att förstå hur folk kan vara så lättsmickrade, om det nu har någon effekt liksom. Ja. Men Keir Starmer i alla fall då, Keir Starmer som är Labour-ledaren, som ju förväntas bli ny premiärminister småningom här i England, med tanke på det svaga stödet för Tories. Han har fått 5 biljetter och hospitality-grejer till Arsenals Champions League-match hemma mot Porto till ett värde av 3000 pund. Och kort därefter så är han ute i en intervju och säger att han lovar att skydda Premier Leagues intressen i samband med det här. Han pratar liksom att jo, vi måste supporta lower league clubs and give them financial sustainability, but we must also protect the Premier League. Och liksom det är utgångspunkten för en Labour-ledare i England att först och främst prata om att behovet av att skydda Premier League i det här läget. Det är inte utan påverkan, det blir så liksom.
Nej, fatta att sälja sig så billigt också. Alltså som blivande premiärminister, 3000 pund. Det är ju hans walking around money.
Det känns ju lite så, ja. Alltså det, utan att då veta exakt hur mycket liksom, han har haft de här känslorna sedan innan. Så det känns inte som en typisk Labour-position att ta i den här konflikten. Nej, men allt som allt då här. Matcher i USA.
Norsi Dagostast går ut och vi måste stötta AFC Eskilstunas vilja att slopa 51%-regeln. Det är viktigt nu. Jag har fått hospitality-biljetter här.
Var kaos, matcher i USA. Fans som pressas bort av höga biljettpriser. Nyttjas i reklam. Viktiga fotbollstraditioner som skrotas. Och det faktum att man då försöker råda bot på det här genom att ta makt från Premier League och ge till en oberoende regulator. Det blir, allt som allt, om man överblickar allt på en gång, så är det en ganska dramatisk situation i England. Och det är väl lite när man tänker på att alla de här, så många av de sakerna jag tog upp nu har ju hänt den senaste veckan. Så när vi pratade om FIFA för ett tag sedan, att det är så mycket saker hela tiden att man hinner liksom inte riktigt förstå kraften i allt, i varje enskild grej. Att det liksom är, förut hade man reagerat väldigt mycket på en av de här grejerna, men nu pågår det här så snabbt i så hög omfattning med så hög frekvens att det bara
Men det är lite som att dammen brustit nu.
Ja, exakt. Det är lite fritt fram. Och det här då, apropå då, vad det här har gjort med tonläget, vilket jag ville komma fram till. Vad har det gjort med tonläget bland de som skriver och skildrar engelsk fotboll? Oliver Holt, som vi tog upp förut då, han skrev den 1 april i Daily Mail också. The Premier League is heading for self-destruction if owners continue to banish loyal fans in favor of Tories dollar. Alltså det här är ett otroligt höjt tonläge för en person som tidigare inte har skrivit på det här sättet. Miguel Delaney på Independent har haft många texter de senaste åren, men framförallt det senaste året. Med rubriker som How Modern Football Became Broken Beyond Repair. Det är över.
Ja. Men Delaney har ju lågintensivt jobbat sig mot den här punkten.
Ja, han är totalt färdig med allting nu. Men han har varit kanske mer explicit än de andra. Greed has brought football to the brink of implosion. Now the entire structure could collapse. Han har skrivit också. Han är även aktuell med en bok som heter States of Play som kommer i november. This is an authoritative, riveting and eye-opening book that shows how football has been taken away from the fans and is now a tool for the world's elite. Jonathan Wilson, som är krönikör på The Guardian, Han har fått ur sig rubriker som "In this golden age of football, the threat of overkill looms ever larger." I den här texten kan man ha hittat ett stycke som är "There are threats on all sides, but who will stop them? Who will stand up against the exploitation of football for financial and political gain? Who will protect the game itself? Who can?" Alltså det är mycket uppgivenhet och det är som en stress i allt det här hela tiden. Att, och vad är det vi har gjort är liksom undertonen mycket, tycker jag.
Men det är väl också den förbjudna tanken om krisen. Alltså man vill att allting...
Premier League är bra. Ja. Alltså vi har skapat världens bästa fotboll i England. Det får inte vara fel. Alltså det får inte ha kostat mer än det smakar. Men så plötsligt så börjar någon glänta på att det kan ha kostat lite för mycket. Mm. Det här har inte blivit rätt. Wilson skriver också en annan text från juli förra året. "The problem of modern football is everything is bought to be sold. Even that sense of communal identity, the vital force that has driven the game for a century and a half, has become just another commodity to be traded and exploited." I oktober var han på det igen. "Premier League clubs have benefited in terms of increased resources, which drew a different category of owner. But the consequence has been a diminution of the sense that has existed from the moment supporters paid to watch teams that a club represented their region."
Diminution. Nu får du hjälpa mig med engelska glosan.
Diminution tror jag är en förgörelse.
Ja, ja, ja.
Hans kollega Jonathan Liu. På The Guardian också. "Perhaps one day this whole age of football will require an asterisk. Perhaps one day we will look back at the reckless carbon era of football with a certain sense of shame. A weird experiment that never to be repeated. For now we continue to glide bewitchingly through our frictionless padded polyurethane enhanced present." Ja. Fler ord som inte riktigt förstår.
Nej, men det är ju också, där drar han ju kopplingen med klimatkris, ja, alltså carbon football. Att
lite det du beskriver med Premier League, att ja, vi pratar om det här sen.
Ja.
En annan text skriver samma argument: "The tragic paradox is that for the most part people who care about sport do not own it, and the people who own it do not seem to care for it at all."
Mm.
Barney Roney i The Guardian skriver om Chelsea, skriver han att "Clear Lake and Company care about marketing an undervalued product to 7 billion people. Legacy supporters can only get in the way." Alltså det är väldigt mycket ett ta bladet från munnen situation.
Mm.
Även Matthew Syed som skriver om fotboll ibland i The Times ifrågasatte hela Premier League och skrev att "Premier League's credibility is being eroded case by case as more clubs get accused of financial impropriety. Faith in the fairness of top flight football diminishes further." De här diskussionerna har vi ju inte i Sverige. Alltså utifrån då vi har ju inga krönikor egentligen av det här slaget om vår fotboll. Alltså jag och många andra skriver ju många gånger ganska liksom alarmistiskt om utvecklingen i internationell fotboll.
Mm.
Men vi har ju inga den här typen av existentiella anslag. Vi pratar inte om den här eran i svensk fotboll som att den behöver en asterisk bredvid sig.
Nej, det finns ju ingen som i alla fall öppet tar striden att så här, vi riskerar att liksom förgöras och bli till intet om vi inte följer med i den breda fotbollens utveckling.
Nej, precis. Och den rösten är ju död, den är borta, den finns inte längre. Det liksom skrivs inga reportageserier som ifrågasätter hela fundamentet för vad vi håller på med egentligen. Det är inga tränare som sitter och spyr på skev maktfördelning på presskonferenserna. Det finns ingen djuplodad misstro mot ekonomiska spelregler. Och det är inte på tal just nu i alla fall att ge Björn Eriksson rollen som oberoende regulator över svensk fotboll.
Nej, men stäng inte den dörren helt.
Vi är inte där än.
Kan han bli självutnämnd? Vi se om man får någon reell makt eller om man bara presenterar sig som det.
Nej, men så skälet till det här då, apropå egensinnighet då.
Mm.
Jag pratade ju om VAR förut och hur det är ett sånt exempel på att alla gör någonting och vi försöker hålla hårt i övertygelsen om att vi kan tänka själva i Sverige. Att vi inte behöver gå samma väg som alla andra. Det här var ju liksom ett argument som inte bara Möllerberg framförde, utan även Reinfeldt har ju tyckt att det finns ett behov av anpassning. Att han ser VAR i den stora fotbollen som han älskar ute i världen, var han ju inne på. Man använder liksom den breda internationella trenden och inställningen som ett argument för hur vi ska göra i Sverige. Och det är liksom en argumentationsteknik och en inställning som känns igen. Många som minns debatten om 51%-regeln för ungefär 15 år sedan känner igen den också. Dels så hade vi då ett läge i Europa, europeisk fotboll, där vi såg ekonomisk liksom skenande utveckling för andra länder som tillät det här. Vi hade läget i svensk politik där privatisering såg ut att vara vägen framåt. Carl Bildt pratade om den enda vägens politik och det här som vi var inne på i något annat avsnitt också. Rent generellt i många andra länder var det samma tendenser. Man gjorde reformer i Spanien och Polen med man tvångsprivatiserade klubbar och så vidare. Och när Sverige då är rankat på 28:e plats så börjar man i väldigt mycket av argumentationen låter det som att, men kolla på resten av världen, nu hänger vi bara med här, för vi, annars blir vi kvar på perrongen.
Mm.
Här är ett kort klipp på Lars-Åke Lagrell. När den här debatten rasar så säger han så här till Sveriges Television.
Du har ju två alternativ. Det ena är ju att du säger att vi gör ingenting. Säger att vi alltid gjort och vi gör ingenting. Det andra är ju att man tittar på vad är det som sker i andra länder.
Ja, så där var det mycket då också. Där ju då, ja, men det är klart att det är ett ganska otacksamt läge att argumentera för att nej, men vi ska hålla skolorna öppna.
Mm.
Vi ska inte köra lockdowns, utan gå ut i vårsolen. Det var just en sån kontrast med någon dag där i början, ja, när Tegnell sa det. Gå ut i vårsolen. Och alla andra länder var så här, lås in alla! Lagrell sa även saker som att det är svårt att inte kunna göra som konkurrerande länder. Han sa att om man var rädd för affärsmännens inflytande så hade man anlänt 50 år för sent. Mm. Det var man ingen annanstans. Och så där. Och det här återkom även i flera av utredningarna kring 51%-regeln från både RF och fotbollsförbundet, att låt oss prata om hur man gör i andra länder. Låt oss bara göra som dem.
Mm.
Det märkliga är att det här sträcker sig ännu längre tillbaka. Dels så syns det på läktarna i Sverige ganska tidigt. Alltså svensk publik beter sig inte som man ska från rätt tidigt 1900-tal. Att det finns en annan norm ute i Europa om hur publiken ska vara. Den finns till en början även i Sverige. Men man börjar i svensk media typ på 20-30-talet acceptera att publiken är just egensinnig. Alltså att den gör som den vill. Att den svär och dricker alkohol och håller på och hetsar mot motståndare och domare. Det är vid ett tillfälle en dansk tidning som har fått nog när Danmark har varit här och spelat landskamp och skriver att man blir instängd i en gryta och måste stanna där i 90 minuter för att höra på det infernaliska spektakel som svenskarna är och i stånd att göra. Tidningen har sett nog och konstaterar sen att ingen fotbollspublik är så dålig som den svenska.
Vet du, det blir oerhört munter också att det är en dysterkvist i dansk.
Ja.
Alltså för att det är ju annars en bild om att de är så jävla sköna. Och
de är lite mer självsäkra i vanliga fall.
Lösa i kanterna.
Precis, här är de plötsligt riktigt präktiga bara istället för att de kollar på fotboll i Sverige.
Gå hem och se tyst på Right to Dream Arena.
Ja, precis. Det här är Right to Dream som grundades 1921. Nej, men det här är också starkt bidragande orsak sen till att Sverige faktiskt gör succé i 1958. Alltså, jag tror man kan påstå det nästan. Det omskrivs under hela turneringen, hela vägen till finalen, hur i internationella medier som kommenterar hur den svenska publiken beter sig. Och sen är det ju då fullständigt tumult då när Sverige skickar in tre stycken hejaklacksledare i semifinalen på Ullevi mot Tyskland, som drar igång alla med flaggor och kör Heja Sverige friskt humör. Med varsin liten flagga i vänsterhanden.
Klart som fan Dietmar Nöff eller vad de kan ha hetat.
Lennart Westergren. Det är någon sån långdistanslöpare och någon skådespelare som håller på.
Nej, men jag menar att det är klart att västtyskarna blir helt liksom...
Ja, de blir fullständigt galna, ja. Jag tror att man redan hade kommenterat det här i tysk press innan semifinalen och sagt att inte i något annat land är masshänförelsen så väl organiserad som här, skrev man i Kicker. Nej, men då efter den här matchen så är det ju då att Västtyska förbundets ordförande är så provocerad att han vägrar gå på den traditionella banketten efter finalen. Han lovar att aldrig mer möta Sverige och kallar ramsorna för hatretorik. Takes one to no one.
Ja, jag skulle precis säga. Så här kort efter händelserna mellan 39 och 45.
Vad sa du nu?
Ja.
Tänker mig att någon...
Lugn nu. Det var lugn liksom, nu, förbundskanslern.
Det var 13 år sedan. Men ja, och sen fortsätter de här markeringarna. Till Bildt kommer 2000 protestbrev mot svenskarnas beteende. Svenska konstnärer, turister och flygvärdinnor angrips.
Flygvärdinnor?
På en kappseglingstävling i Kiel så får en svensk barnkör utstå glåpord. I Aachen så bränner man en svensk flagga. I Hamburg stryker en restaurang rätten Sveden platte från menyn. På en bar på Reeperbahn så höjs ölpriserna för svenska besökare från 1 mark till 5. I Flensburg vägrar en bensinstation låta svenska bilister tanka.
Men är inte det värre att bli fast med dem då? De väl organiserade.
Ja, liksom. Ja, men exakt. Det är ingen liksom inspiration här. Det är bara, och andra får sina bildäck uppskurna. Nej, men så det känns ju verkligen som en framgångsfaktor.
Att, ja, fy fan vad härligt. Varför inte den här historien berättats innan? Alltså, du hatade svensken. Det är ju helt underbart.
Och på grund av då egensinnigt beteende i fotboll.
För att vi kollektivt sjöng Heja Sverige friskt humör.
Ja, det är den största win-affären. Alltså, det är en otrolig plusaffär för Sverige. VM-final. Tyskarna är helt galna.
Klivet ut från Ullevi och bara börjar kasta sten.
Nej, men då, det här löper ju parallellt med att Sverige är ett av otroligt få länder i världen som håller kvar i amatörbestämmelser. Alltså det är ju, vi tillåter inte professionell fotboll förrän 1967. Nej. I Sverige. Och det är en helveteskamp i 50 år. Mm. Där det finns starka krafter i Sverige som vill tillåta det här. Och med hela tiden argumentet att hur gör man i andra länder? Alltså hur gör resten av världen? Ja, det handlar ju då om att vi inte tillräckligt typ avlönade spelare och sådär i svensk fotboll.
Nej, men SVT gör ju sin dokumentärserie nu som heter Fotbollens historia. Och ett av programmen fokuserar på Gunnar Nordahl.
Just det, som inte fick spela landskampen.
Nej, exakt. Som väljer att bli proffs i Italien. Ja. Och sättet han omnämns som landsförrädare, det är ju intressant. Ja. Liksom, att han sålde sig.
Precis, och det här var ju flera andra idrotter likadant. Ja. Att man verkligen tjejmade det här. Men och den här kampen i Sverige är ju väldigt intressant.
Men kan vi anklaga Gunnar Nordahl nu i efterhand för att han har öppnat upp för så mycket kommersialism som vi har idag? Han
är den moderna fotbollen. Men det som är intressant är att samtidigt som Sverige då påtalar handikappet med att göra så här, alltså att vi inte tillåter att vi tillåter ju inte proffs i landslaget för sen VM 58 heller, så åtnjuter vi ju vår mest framgångsrika period någonsin. Alltså det är jätteintressant. Sverige, Norge och Danmark bibehåller amatörbestämmelser. Sverige tar OS-guld 48. VM-brons 54
måste det vara.
Ja. Men Norge liksom stora framgångar. Och sen det här silvret, då har vi tillåtit proffsspelarna. Men i Sverige är ju svensk fotboll är ju inte professionalism tillåtet. Och det faktum att vi är ensamma i det här är liksom intressant. Det finns två personer som är väldigt högljudda. Den ena heter Louis Zettersten, han grundade hela IFK-rörelsen i Sverige. Mm. Han bedriver någon sorts så här blandningsroll, att han jobbar i fotbollen och är samtidigt korrespondent i London. Men han liksom verkligen spyr på det här med professionalism hela tiden. Och han får hjälp av den store rebellen i svensk fotboll, Carl C.V. Linde, som anordnar protestmöten mot Svenska fotbollsförbundet och fotbollsförbundets ordförande Anton Johansson, som han avskyr.
Ja.
Men han är liksom han är verkligen sådär, vi ska inte anpassa oss, vi ska göra som vi tycker är bra i Sverige istället, mycket i sin argumentation. Men 1927 så skriver han en jättelång analys där han går igenom alla argument för och emot professionalisering av fotbollen med en rubrik som ju skulle få våra redaktörer, även med mina mått, med svimma. Svensk fotboll vid skiljovägen, amatörism, halvprofessionalism eller yrkesfotboll, några allvarsord till svenska fotbollsfolket. Ja, hela rubriken.
Ja. Kan korta, säger redaktören i mig.
Men, försök kolla om du kan få bort alla tecken. Men han gör då en väldigt krass analys. Men framförallt så är hans sista fråga i det här det som är det utmärkande för svensk fotboll. Kan Sverige stå emot professionella tendenser? Eller går det att gå sin egen väg? Och utifrån det som jag försökte göra för här nu då, så är ju känslan att är det någonting historien har lärt oss för det här laget, är att man ska absolut inte överge den här egensinnigheten. Att den rätt ofta utvecklar sig med tiden, kanske till en konkurrensfördel. Därför att i flera av de här frågorna så upplever jag ju att liksom, när man har väntat ut utvecklingen lite grann, i stunden ser det ofta ut som förlorare.
Mm.
Men när man väntar ut utvecklingen lite grann, när vi har väntat ut VAR, när vi har väntat ut 51%-regelns effekter på något sätt, när vi har väntat ut faktiskt under en period så är det ju så även att vi tycks vinna på det här med att ha amatörism också, eller om det kanske inte har med det att göra, det vet inte jag, men i alla fall så förlorar vi inte så mycket på det, så blir inte konsekvenserna de vi tror i stunden, utan det här egensinnet eller självständigheten eller självförtroendet då, som ändå löper som en röd tråd genom hela den svenska fotbollshistorien, ser ut som vår största konkurrensfördel.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
think the ship has sailed here? Do you think it's too late to get rid of it altogether? And if it is here to stay, what specifically does need to change?
Yeah, no, it's here to stay. Absolutely. It's not going away. I'd change a hell of a lot on it. But again, I've said before that I think it's changed the game materially, which I don't think was the intention when it was brought in.
Ja, där hör vi samma klipp egentligen, en fortsättning på det klipp som du spelade upp innan med Ange Postecoglou, Tottenhams tränare, som på en presskonferens i veckan efter att ha avslöjat att han ska flytta till Sverige och eventuellt ta jobb i Helsingborg, så säger han att VAR är här för att stanna. Men och det, alltså just med VAR, jag tänker, alltså mina tankar den här veckan snuddar väldigt mycket vid det som du också var inne på, men kanske så här mer ett laserfokus på VAR.
Ja.
Nu känns det nästan som en livstid sen, men Nottingham Forest efter matchen mot Everton släpper ett väldigt uppmärksammat pressmeddelande där de skrev följande: Three extremely poor decisions, three penalties not given which we simply cannot accept. We warned the PGMOL that the VAR is a Luton fan before the game, but they didn't change him. Our patience has been tested multiple times. Nottingham Forest Football Club will now consider its options.
Det är ju ett hot. Och att då är här otroligt konspiratoriska. Att man pekar ut VAR-domaren som Luton-support.
Ja, The VAR är ju också en sån här, det har gått och blivit liksom ett substantiv nu. Och precis, consider its options, precis som du säger, ett hot, väldigt oklart vad the options faktiskt är. Ja. Men likt liksom undergångsretoriken som du gjorde klart för i England, så är det här är ju en typ av tonartshöjning,
ja,
kring VAR-kritiken som vi inte hört förut. Och kritiken mot Nottinghams pressmeddelande var massiv. Englands två kanske mest inflytelserika pandits, Gary Neville och Jamie Carragher, diskuterade här i Sky Sports-studion. Och jag kan inte ta ner klippet för att vara för långt, så att jag kommer att citera istället. Jag kommer inte försöka göra scouse på Carragher för att det är för svårt.
Nej, men bra.
Carragher säger så här: It's like a mafia gang statement. Förlåt, det är Gary Neville. It's like a mafia gang statement. What the hell are they playing at? It's like a petulant child. It's embarrassing. The suggestion of cheating because there's an official who's a Luton fan is a scandal, and they will pay for that. They will regret this as a football club. Jamie Carragher fortsatte med att säga, that statement, what I've just read there on social media, that's like a fan in a pub. It's embarrassing. It tells you where we are at in the Premier League when clubs are doing that. Sen säger Carragher ju inte vidare med att säga liksom var vi är i Premier League.
Nej, precis.
Konkret.
Vad är det han menar med det?
Ja, vad är det han menar med det? Och det är det jag har ägnat väldigt mycket tid åt att tänka på i veckan.
Ja.
Har en idé, och till min hjälp för att förklara det har jag tagit hjälp av en amerikansk historiker och Burnleys tränare Vincent Kompany.
Okay.
1938 skriver den amerikanska historikern Crane Brinton boken The Anatomy of a Revolution.
Okej.
Okay. En banbrytande bok för sin tid där han dissekerar de revolutioner som föregått 1900-talet egentligen. Mm. Främst den franska, tidigt ryska och så vidare. Och han identifierar att alla revolutioner har fyra stadier. De utvecklas som en febersjukdom egentligen. Och steg ett är inkubationsstadiet, där man kan skönja vissa symptom innan sjukdomen bryter ut. Boken beskriver det så här: Some things that can happen at this stage are economic crisis, sense of government injustice, weak rulers, half-hearted reform and intellectual opposition.
Mm.
Och där tycker jag att vi har varit med varutvecklingen,
ja, absolut,
i England. Det har den, kanske inte en economic crisis, men en sense of government injustice, absolut.
Ja,
flera lag
känner sig misstro mot de styrande, ja.
Exakt.
Och även intellectual opposition har ju funnits.
Ja, svaga ledare, Howard Webb som är ledare för domarkollektivet och PGMOL. Ja,
Darren England som blev flyttad från sin post som PGMOL också.
Exakt. Mm. Half-hearted reform, nu ska vi säga semi-automatic offside i Premier League nästa säsong. Och intellektuell opposition. Ja, Vincent Kompany tar emot ett pris på Football Writers Associations gala 2020 för sitt välgörenhetsarbete. Och pratar då om VAR lite lättsamt. Han säger så här:
I love this environment because whilst everybody else worries about Iran and the Middle East, and you know, worries about the next tweet from Trump. We worry about VAR, and you know,
we worry about VAR. Och visst, han försöker liksom förminska det, mm. men han sätter ändå fingret på att redan där finns det någon form av liksom oro, kanske misstro och någonting kring det. Och det var med rätta skulle visa sig, för att det jag vill komma fram till helt enkelt är att allt detta vi ser som sker i England nu är en revolution.
Du tror att vi är i början på en revolution?
Nej, vi är i slutfasen.
Okej.
Och jag ska komma dit. För nästa steg efter inkubationsstadiet är the moderate stage. Crane Brinton då, som har skrivit boken, säger att det här är ett stadie där folk försöker kompromissa eller hitta gemensamma lösningar eller försöka peka på
försöka vad som... förbättra systemet
ja,
inifrån.
Ja, exakt. Och man kan se liksom en tonlägeshöjning, men vi är inte liksom vid våldet än. Och illustrerat här, alltså, det ska jag också sägas med Vincent Kompany. Han återvände, han var ju Anderlecht någon säsong, kom till Burnley och var i Championship. Jag har inte orkat gå igenom hela Championship-biblioteket för att se att han ska utvecklas. Jag använder också honom för att han är känd i England som någon slags
smart.
Ja, smart. Han,
fotbollsperson, ja.
Exakt. Men han har
ganska
ju,
vältalig.
Han har ju en degree, alltid varit väldigt bra framför en mikrofon. Och oftast kunde han behålla lugnet i alla situationer och vara resonabel. Mm. Efter en match i januari där Luton kvitterar sent, så sitter han på en presskonferens och slår ut med armarna och säger "What are we doing? It's a joke." Och sen så pratar han ganska långt, ett långt klipp där han där jag tycker man försöker han försöker hitta kompromisserna.
And I'm seeing the VAR's not intervening or not showing it out. I'm seeing the refs having a think about it. Then I can see like, oh, it's going to go about clear and obvious error again, and we're going to have that same discussion that we have every single time. And then for those who were here in the conversation we had after Aston Villa, for those who were here in the conversation that we had after Bournemouth, after Forest, so how many times are you going to keep happening? Tell you what, couple of lines in the newspaper and off and on we go. Consequences zero. Couple of lines, maybe if we're lucky, we'll get a bit of a feature like on one of these like specialist things where they explain what the referee's decision was. But we won't spend too much time on it because we got to worry about what Man United's done, what Liverpool's done and what's happening in that game.
Han upplever ju en frustration över att det får inga konsekvenser.
Nej,
det bara
ingenting.
Pågår, det är lite upprörda reaktioner men sen pågår det vidare.
Exakt, och det är ingenting som egentligen händer. Nu har de pekat ut problemen. Man försöker hitta... Vi kan lyssna på Maurizio Pochettino som ganska nyligen pratade om det också. Jag tycker att han försöker på ett fredligt sätt, om vi ska prata i revolutionstermer, peka på vad är det som är fel.
I'm going to say nothing bad, you know, I don't want to talk bad about the referee or the is unbelievable, it's ridiculous. It's difficult to accept this type of thing. In the semifinal 2 weeks ago was handball in the FA Cup. And that is no penalty, and the VAR say no, it's no penalty, and the referee didn't check, and in this situation, yes, of course, that is really painful because I think it's damaged the English football for me.
Ja, det har skadat engelsk fotboll, och jag tycker Pochettino likt Kompany där innan att tonläget höjs, de är uppenbart missnöjda. Mm. Men det är fortfarande sånt, vi vill inte rikta någon misstro eller elaka mot domarna.
Nej, precis.
Men vi försöker peka på vad det är ett problem här.
Ja, men man närmar sig ju att någon säger som Brest president säger, ta bort det.
Ja.
Alltså att någon faktiskt säger, orka gå hela vägen dit. Mm. Och Postecoglou är ju liksom realist. Mm. Han förstår att det är en enorm apparat, att det liksom är osannolikt att komma dit. Men det blir ju mer sannolikt den gången en sån som han säger att jag tycker vi ska ta bort det.
Mm.
Alltså att det är ju för att ingen vågar säga det som det känns långt borta.
Mm.
Om du förstår vad jag menar. Jag tänkte på det med frågan där från reporten. Så har du inte frågorna låtit i England? Alltså då de får höra om att han faktiskt formulerar sig som att is it too late? Has the ship sailed? Alltså, kan vi fortfarande bli av med det? Som att det är en avlägsen dröm på något sätt. Liksom. Ja, men du förstår vad jag menar. Att man pratar om att förbättra det och man trippar runt det tills någon faktiskt säger det.
Ja. Och i slutet på Kompany också så tycker jag att han är inne och touchar på något intressant också. Alltså om vi jämför med vad han sa på Football Writers Associations gala, att när alla andra oroar sig för Mellanöstern så oroar vi oss om VAR.
Ja.
Att här, nu är det liksom inte lika intressant längre.
Att det blivit så mycket vardag.
Ja, exakt. Ja. Nej, men det är ingen som riktigt orkar gå upp i stabsläge för att Burnley får en misstänkt regelvidrig kvittering mot Luton.
Den här, ja men precis, eller den här Coventrys målet mot Manchester United eller liksom, det är ju hade ju varit fullständiga liksom, allt hade brunnit för några år sedan.
För vi måste oroa oss på att Man United is doing, what Liverpool is doing. Det är lite småpatetiskt att vi är mindre av dem i stora.
Ja, precis. Ja, det är samma gnäll som vanligt.
Ja, precis. Det behöver man inte bry sig om. Men det jag tycker mig skönja här också är att nu börjar det liksom, på samma sätt som det kokade i Oliver Holt innan han satt sig vid sin skrivmaskin, som jag föreställer mig att han skickar in gamla papper.
Och han faxar in.
Exakt. De känner inte längre att det finns någon plats för kompromiss. Det är dags för revolution. Mm. Eller det vi liksom, vanliga människor kallar revolution, det som är steg 3. Krisstadiet, när våldet ökar.
Mm.
Och det är det jag tycker mig se i både Nottinghams sätt att behandla detta, för att de skulle sitta, eller att liksom Espirito Santo skulle sitta på presskonferensen efter och säga att vi blir rånade på 3 straffar. Det är knappt en rad i tidningen.
Mm.
Det är en slags kollektiv känsla att vi måste göra någonting.
Mm.
Vincent Kompany då möter Chelsea i mars med Burnley och tappade fullkomligt på domaren Darren English. Och vid upprepade tillfällen så skriker han "You're a fucking cheat, you're a fucking cheat." Varpå han visas upp på läktaren och stängs av i 2 matcher. De har fått nog. Liksom, och nu väljer de våldet.
Mm.
De kanske ser det är så jag tolkar det. Detta är den enda vägen ut. Detta är den enda vägen att hantera.
Ja, man går över till aktivism nästan.
Ja, det vi har satt oss i. Mm. För supporter, precis som vi var inne på innan, supporterna har ju inte den typen av makt att styra och ställa.
Nej.
De som kan göra revolution är ju klubbarna i det här läget.
Ja.
Sen är det ju ingen som, precis som du säger, vågar ta steget och bara säger ta bort det.
Nej.
De vill en annan väg. Och samtidigt då tänker jag i den här stunden väldigt mycket också på Andrea Möllerberg, egentligen från samma klipp som du spelar upp, men efteråt så får hon frågan om det positiva med VAR egentligen. Och säger så här: till viss del tycker jag att det kan stärka upp beslut och det kan ändra beslut som dämpar det, och det är kritik mot domare på ett annat sätt. Det är en bedömningssport att vara domare. Det är det även med VAR. Det är ju inte AI som sitter där och dömer. Än. Men min bedömning är att det extrema hatet lägger sig. Och är det någonting som de senaste veckan, 2 veckorna, månaden kanske, engelsk fotboll visar, är att ingen har någonsin haft så jävla fel och blivit så överbevisad på så kort tid.
Nej, det går inte att framhärda med argumentet att det här har dämpat hat mot domare. Det går inte.
Nej.
Alltså det är mer misstro och mer kritik än vad det någonsin har varit där.
Exakt. Ja. Vi ska komma in på det fjärde stadiet av en revolution är ju återhämtningsfasen. Och alla revolutioner är ju inte lyckade så tillvida att aktivisterna eller rebellerna tar makten.
Mm.
Men ett samhälle präglas alltid av revolutioner som pågått.
Mm.
Och just nu är vi, tror jag, mitt uppe i krisstadiet, så vi vet inte exakt vad återhämtningsfasen kommer att bli. Men jag tror att Nottingham Forest, både agerande här och vad de gör i övrigt, är det som faktiskt kommer forma framåt. För jag tror på Postecoglou har rätt. It's here to stay.
Ja, alltså, ja, det tror jag också. Det skulle krävas liksom en så grundläggande megareform alltså en för att, av hela den engelska fotbollen, för att det skulle försvinna.
Mm.
Men däremot tänker man ju att man ska inte underskatta kraften i enskilda triggerögonblick. Säg att ligatiteln avgörs till Citys fördel på ett jättekonstigt VAR-beslut i sista omgången.
Det har du gjort tidigare. Alltså Rodris hands mot Everton när Liverpool tappa.
Men säg att du har liksom 94 minuten av sista omgången och det är en kvittering för laget City möter eller vad det nu är. Men VAR tittar på den och gör fel bedömning liksom. Samtidigt som kanske VAR gör ett bedömning åt andra hållet för Arsenal.
Ja.
Då, jag menar, till slut kommer det en punkt där det blir så aktuellt, det blir så aktualiserat av sammanhanget.
Mm.
Coventrys grej mot Manchester United borde ju varit en sån.
Ja.
Men där, jag tror att du liksom plötsligt öppnar nya munnar som säger att det här går inte, nu tar vi bort det.
Mm.
Och när fler och fler börjar säga så, säg att någon från inifrån fotbollen, alltså från förbundet skulle säga det, någon i någon styrande post skulle säga det, så är inte jag säker på liksom att då skulle man kunna börja med en review, liksom, ska vi ha kvar eller inte? Skulle kunna påbörja en utredning, liksom, vad har det här för konsekvenser? För i Skottland är de ju, det har man ju haft i 1 år bara. Där var ju Aberdeen ute nu senast också och sa att det här funkar inte. Vi kan inte ha det så här.
Nej, och du kan ha rätt. Det jag tror, eller min känsla är betydligt mer dystopisk, och vi hittar den i Nottingham också. Ordföranden i klubben är ju Evangelos Marinakis.
Han är väl majoritetsägare, va?
Ja, uh-huh. Han står som chairman.
Ja, det är han också. Mm.
Och det sägs att han är drivkraften bakom tweeten. Mm. Som för övrigt har setts av ungefär 45 miljoner människor på XD. Ja. Det, som jag var inne på redan i första avsnittet av den här podden, var engagera.
Oh,
vilket är en affärsidé i sig. Han har tidigare stängts av i 5 månader för verbala övergrepp mot domare i Grekland. Grekland är ett land där situationen är så alarmerande att förra året kontaktade de UEFA och bad dem att få elitdomar från andra länder.
Peter Fridfeldt jobbar väl där?
Ja, för att situationen i landet var så hopplös och misstron så enorm. Och Forrest agerande i det här är speciellt också, för att ganska kort efter deras pressmeddelande så skriver Mark Clattenburg, den gamla stordomaren, en krönika i Daily Mail, tror jag.
Han jobbar för
det. Precis. Han sågar ju liksom domarinsatsen mot Everton och menar att det är ett skämt, bla 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 bla. Det som inte nämns någonstans av Clattenburg instans Daily Mail är ju att Clattenburg är anställd av Nottingham Forest som domarkonsult.
Ja.
Han ska granska domarnas...
Det är så kladdigt alltså.
Han ska granska domarnas insatser och deras matcher och hjälpa dem att hantera det som sker på planen i olika sätt, samt hjälpa till att lära upp spelarna hur man ska agera.
För att påverka domarna.
Ja, och inte hamna i situationer där domarna och VAR kan agera på ett visst sätt. Det har också kommenterats av Gary Neville, som säger så här i Sky Sports.
I'm disappointed with Nottingham Forest. It's as if they look at all this, woe me. I get it. Some teams feel as though they've been hard done to. Some teams feel as though they've had bad decisions against them. That happens sometimes during the season. I would have hated it. But to employ an ex-referee to tell you why you're having decisions against you, for me, I think is a step too far.
Ja, Gary Neville tycker att det är ett step too far. Men det tror jag är där vi kommer hamna i recovery-stagen av den pågående revolutionen. Precis som du säger, det kan ju komma en stund som vänder upp och ner på det.
Det måste komma ett disruption-ögonblick.
Ja, alltså som verkligen ger fart till den revolution vi befinner oss nu.
Om det inte är så att det här bakas in i då allt det andra jag tog upp också. Att det kommer liksom att den här independent regulator-grejen blir liksom att för många får nog liksom av någonting.
Ja, alltså du har ju en hoppfull syn på
det. Nej, men hoppfull är mer, det är mer att man inte riktigt förstår hur det ska lösa sig. Alltså hur ska det här sluta? Därför vi är ju på väg mot någonting där det kommer finnas en... Du kommer komma till en brytpunkt i någonting av det här. Det kommer inte bara pågå och vara så här spänt och alltså hur länge som helst. Utan med VAR som med höjda biljettpriser som med andra förändringar, så jag tror inte att det är smågstegens tyranni till fullbordat bara, utan det till slut blir det liksom någonting där, ja men som Superligan blev eller som stormningen av Old Trafford blev efteråt, att något utbrott av allt det här.
Det kan vara så. Det kan också vara att jag tror att Nottingham bara är
för sin tid.
Extremt för sin tid. Jag ser framför mig att det här är precis som vi var inne på innan, i återövningsfasen så bildas ett styre format av revolutionen som föregått den. Jag tror det kommer fortsätta med våld, så att säga, säsongen ut. Och när det lägger sig så är det dags för upprustning. Där kommer samtliga klubbar ha någon form av domarrepresentant. Någon som ska hjälpa klubben att bedöma situationer, bedöma hur de kan agera på de här situationerna, om inte annat för att skapa liksom disruption då. Att äga samtalet, att få domar att tänka nästa gång de dömer mot dem och så vidare.
Och ge tyngd till sina argument.
Exakt. Och då landar vi tillbaka i Sverige och Andrea Möllerbergs uttalande om det extrema hatet. För att det finns en tanke om att vi skulle vara befläckade av VAR i Sverige redan, för att det finns, att alla domslut som vi ser i Sverige ses genom linsen att det finns VAR ute i den stora världen, och att man kan ta till argumentet att hade vi haft VAR så
hade det blivit bra.
Ja, eller så hade detta tagits. Men jag känner att det finns ingenstans, lite som du varit inne på också, med det finns inget tonläge i Sverige bland krönikörer att undergången är nära. Vi rör oss inte mot en framtid med oanade konsekvenser för att vi inte följer med resten av den stora världen.
Vi löper inga stora risker med det här egentligen.
På samma sätt så tyckte jag det var, ska vi säga, ligamatchen mellan Djurgården och Malmö FF, så var det ju en situation där Oliver Berg skadade sig allvarligt efter en tackling från Jakob Une Larsson. Mm. Detta avhandlas i studion. Henrik Rydström kommer dit för att prata om det. Och om inte detta är fred kontra den engelska revolutionskriget, så vet jag inte vad det är.
Jag vet jag inte alls statusen, men den
såg ganska otäckt ut.
Ja, jag tycker så här, där jag står, att det är en ful tackling. Det blir inte ens gult kort på det. Så det,
vi har sagt att vi tycker det är rött.
Det är rött,
ja. Ja, det är såklart.
Ja, ja, men precis. Nu ser jag från den här vinkeln. Jag tycker det är... Sen förstår jag, för nivån är högre här. Problemet för domarna, jag gillar hela domarteamet, men man kan snacka med dem, de som är idag, men det, problemet är att nästa match kommer jag bli varnad om jag reagerar som Kim och Tolle gjorde på bänken till exempel några gånger.
Är det jobbigt att det är så olika?
Ja, det är väl där. Men sen, vi behöver ju också ha en hög nivå, även om man ser ju den här att det är solklart rött. Va? Men generellt tycker jag det var en bra nivå i matchen. Vi fick reagera och spelarna fick också uttrycka känslor, och det är så jag skulle vilja ha det, så man kan väl skicka med det till övriga domare då.
Och jag förstår att Big Ange längtar efter det här, att han kan tänka sig att ta jobb i Helsingborg bara för att efter matchen kunna säga att det jämnar ju faktiskt ut sig i slutändan.
Eskils minne skulle haft straff.
Ja,
kan man säga, när de har åkt ner i division 1.
Exakt, och nästa gång så är det Gunnilse som inte får på Hansen från Thomas Rogne. Men mest troligt så kommer han att anställa Uriah Rennie för att hjälpa honom nästa säsong i Tottenham.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Med tanke på hur temat för den här veckans avsnitt då, så behöver vi kanske vända det till ett, eftersom det är undergångstema, ja, så behöver vi vända det till någon sorts uppgångstema nästa vecka. Prata om den ljusa skinande framtiden för någonting.
Ja.
Måste vi tro på det bara.
Ska jag prata om det bra med Gianni Infantinos liksom?
Allt som är bra med Gianni Infantino. Det är, en bra utmaning. Mm. Då har vi inte ens avhandlat FIFAs senaste bravader här i det här.
Nej, men jag har tittat mycket på det med
Saudi Aramco och
exakt.
Att de även nu ska eventuellt kasta ut Spanien från alla tävlingar, eftersom Spanien, vad var det vi hade? Spanien har political interference.
Exakt.
Att FIFA och UEFA är förbannade på spanska förbundet för att de överväger att låta staten lägga sig i styrningen av fotbollen.
Precis.
Det är till skillnad från Qatar och Saudiarabien då.
Ja, nej, exakt. Det finns inga.
Så därför ska de stänga av Spanien kanske här från...
Från allt.
Från allt, ja.
Ja, även VM-värdskapet. Ja,
det är... gå ut på den isen, FIFA. Gör det. Ja, men vi får ta hem det nästa vecka, helt enkelt.
Ja, men vi får göra det. Vi ska göra... Väldigt, vi ska titta med våra rosa skimrande glasögon. Det ska bli vackert som fotboll nästa vecka.
Bra.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.